Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hallå vänner, då är det dags för podd igen. Och just idag så sitter jag, eller jag står faktiskt, ensam i poddstudion idag. Men jag tänker inte att vi ska vara ensamma för det nämligen. Utan jag tänker vi ska ringa lite gött folk och kolla hur de har det. Och sådär va. Och det är som sagt, det är vi inne i juli nu. Och rent teoretiskt sett så har jag semester. Men eftersom jag är egenföretagare så jobbar jag ju bara med annat under semestern så att säga. Men det är helt okej så. Jag hoppas att ni har det bra där ute. Och sådär. Och jag tänker vi ska höra av oss till en god gubbe som har varit med förut. Han jobbar som psykolog. Och det gör han i Uppsala. Och precis som att det är många som följer mitt Instagram-konto så det är även många som följer hans Instagram-konto. Så vi ska se om vi får tag på honom här. Häng kvar då. Ska vi se. Tänk om inte han svarar nu. Sjukt pinsamt. Fan vad med.
Henrik?
Ja, där är han ju. Kolla.
Hallå
Henke. Hur är läget?
Jo, men det är lugnt. Hur mår du?
Jo då, det är full fart. Jag sa precis det till lyssnarna här att eftersom det är semester så jobbar jag.
Ja.
Absolut så. Henrik Wiman, psykolog, välkommen hit igen.
Stort tack.
Ja, hur har du det?
Jo då. Nej men visst, jag jobbar ju på här nu under allas semester och sådär. Jag tycker det är ganska skönt. Jag jobbar ju på vårdcentral som psykolog och det är ganska så trevligt ändå att jobba så här under sommaren. Alla slappnar av lite grann och det är lite lugnare på, liksom, på vårdcentralen med kollegor som går på semester. Och,
ja, just det.
Och, ja, det är trevligt.
Hur tycker du att folk mår nu när det är sommar? Liksom?
Ja, alltså det där generellt sett brukar det vara lite lägre tryck på somrarna. Att folk kanske antingen prioriterar annat. De kanske känner med sig att de mår dåligt men att de har ju Kroatienresan inbokad och det blir säkert bra efter det eller något sånt där. Mm. Så att,
eller på resan nu då?
Ja. Precis. ja, men visst.
Ja.
Men så jag tror nog att för många är det märkte jag framför. Det tycker jag verkligen man verkar i kring vårkanten när det börjar bli ljusare. Att ja. Folk liksom känner att men nu är det ljust. Nu känns det lite bättre.
Ja, just det. Ja. Men jag tänker också att det kommer mycket krav då.
Ja,
många som mår dåligt för att nu måste vi fixa trädgård. Nu måste vi komma i form. Ja. Nu måste vi... En jävla massa måste liksom. Samtidigt så blir ju livet något enklare. Till exempel och barnen kan vara ute mer. Det är mindre förkylningar, mindre vabb och sånt liksom.
Mm. Oh ja. Nej, men det är lite lurigt det där. Hur man alltid liksom lyckas trycka in allt man ska göra under det, liksom, de två månaderna då det är ljust. Typ.
Mm. jag älskar det. Alltså, det är ju verkligen så. Det är ju, jag tänker också någonstans när man lever i ett land med årstider som vi gör så blir det väl också en slut eller en produkt utav det. Vi kan inte göra vad som helst under november, december, januari, februari liksom.
Nej. Det blir, nej, men visst.
Men väldigt intressant grej där faktiskt. För jag har två patienter som jag hade innan jag är på semester nu. Bägge två mår bättre för att de har åkt iväg.
Ja.
Och då tänker jag så här, vi jobbar ju mycket med utmattning och sånt här va. Och då tänker jag bara för att man har rest iväg så har inte det besväret försvunnit. Utan det är någonting annat som har förändrat sig.
Mm.
Och Det där tycker jag är väldigt spännande. För det blir ju också en intressant fråga. Vad är det som hindrar dig från att må så här hemma? Där har vi ju antagligen ganska mycket att prata om, tänker jag.
Definitivt. Jag tror att, för jag känner också igen det där med att många mår liksom bättre när de får komma iväg, ifrån. Och det kan ju vem som helst bara uttrycka liksom, att jag måste verkligen bara lämna stan eller något sådär. Men alltså, jag tänker det ligger mycket i, alltså, för hjärnan den associerar ju allt möjligt med vad som helst. Jag tänker att det ligger säkert mycket.
Underbart uttryck.
Ja.
Den associerar vad som helst med vad som helst.
Ja, men visst. Ja, men det är
stämmer
ju verkligen.
Det stämmer
så. Ja. Ja, men för det är alltså, om man tänker tillbaka lite grann på det. För det är så vi lär oss. Ja. Alltså från början. När vi är liksom 2-3 år och man möter en fyrbent hårig sak med svans. Man vet inte vad det är, men ens morsa pekar på den och säger katt. Okej, då vet vi. Det där är någonting som kallas för ljudet katt. Och liksom skapar vi den där. Det är, liksom, det är så vi börjar med de här kopplingarna. Och sen så nu när vi är vuxna så har ju liksom, ja, de grundläggande associationerna har vi, de ifrågasätter vi inte. Vi ifrågasätter inte varför just det fyrbenta håriga saker med svans kallas för katt. Men vi fortsätter göra de här associationerna. Så att liksom, vi fortsätter att när vi ser liksom, laptopen hemma så bara kommer alla, liksom, all stress, all jobbångest. När vi ser liksom, trappuppgången hemma så kommer alla grannfejder och allting tillbaka.
Ja, precis. Men tror du det hade hjälpt då att bara börja på ny kula? Om man blir så extrem?
Ja, men, alltså, rent krasst, det skulle säkert hjälpa många. Men det är inte en liksom, praktisk möjlighet för alltså, 99% av oss. Liksom.
Nej. Men det är en väldigt intressant, om vi låt oss kalla det en filosofisk fråga för att utmana.
Ja, absolut.
För när jag sitter med mina patienter, då försöker jag alltid hitta de här frågorna som man inte har ställt. Eller de här små grejerna. Hemmet är hemmet, okej. Men du trivs inte hemma. Det är någonting som ska vara hemma. För du mår bättre när du åker därifrån. Eller framförallt när du åker någon annanstans. Men det är inte kul att komma hem. Varför? Vad är det som skaver? För i det svaret tänker jag att där kanske det finns saker att göra. Man kanske inte trivs med färgen på väggarna. Nej. Okej, då vet vi det. Du trivs inte med sängen. Nej, då vet vi det. Du tycker att det är trångt. Ja, då vet vi det. Och just i det läget så handlar det inte så mycket om att lösa problemet. Utan det handlar mer om att ta reda på vad problemet är. Kan vi hjälpas åt att hitta en väg fram? För att många fastnar ju i hamsterhjulet på något vis. Liksom. Man tror att det alltid måste vara så. Och jag tror att just insikten och frågeställningen där, ställa en fråga som man faktiskt inte har ett svar på. Eller som där man ser, ja, men det är det här som är problemet. Ja, men då vet vi ju det. Vad kan vi göra med detta, tänker jag då?
Nej, men absolut. Det håller jag verkligen med om. Att man behöver peta på varför.
Hela tiden. För jag tänker ju så, nästan oavsett vilken form av terapi du går i eller vad syftet med terapin är eller om det bara är vanlig alltså, samtalsstöd liksom, så handlar det ju någonstans, i grund och botten handlar det om insikter. För att hitta, eller för att förstå att man behöver kanske en viss hjälp med strategi för att man ska förstå och få inse att det fattas en del kunskap eller jag behöver göra de här förändringarna för att det här ska ändra sig. Och i vissa fall, men jag behöver få insikten av att nej, men det här är en sak som finns med mig permanent och då kan jag jobba med det liksom. Men just när insikten inte finns där så är det lite med att man kämpar emot med näbbar och klor överallt, fast det är svårt att veta vad som är vad i slutändan.
Absolut. Och jag tänker de där insikterna, de kan ju komma på så väldigt många olika sätt också. Alltså, man kan ju nå liksom insikterna delvis genom att alltså, snacka sig fram till dem, liksom resonera liksom, eller med liksom någon få rätt frågor och sådär. Mm. Medan andra insikter måste man liksom få är mera upplevelsebaserade så att säga. Man måste ut i ens verklighet och göra någonting annorlunda.
Mm. För att få en referens liksom, att det kan bli så här istället eller så.
Visst, absolut.
Och jag tänker att många fall, i alla fall när jag ger liksom mina hemuppgifter och sådär, eller vill att patienten fortsätter med någon typ av övning eller så hemma, så är det ju för att antingen stimulera fram den insikten eller för att fortsätta på resonemanget som vi har haft. När man sitter i ett samtal så kanske man märker men det börjar lätta, snart är hon där liksom. Och tänker jag så här, petar vi bara in den, får man testa att göra det här 2-3 gånger hemma, så kanske poletten ramlar ner. Ibland är det så. Och ibland så får vi andra svar. Det gick inte att göra de här alls. Nej, men bra, men då vet vi att det var svårt att göra. Varför? Och vad var det som var svårt med den här övningen att göra? Det är ju det som är så spännande. Så när man får då en information om att nej, men det blir faktiskt helt okej när jag kom iväg. Det är mycket mindre belastning. Okej. Men vad är det som är mindre belastning? För du gör ju helt uppenbart mer saker där du sitter i Alicante än du gör hemma. Vad är skillnaden?
Och vad är det vi lär oss av det här?
Ja, men precis. Och jag hade en diskussion där. En patient som då är utomlands och jätteutmattad och även smärtproblematik hemma vid. Och kommer iväg och känner inte så mycket av utmattningen alls faktiskt. Och tack vare värmen så finns det också mindre smärta. Mm. Men ångesten ökat.
Mm.
Ja, så också. Okej. Okay. Så vissa utav dina kognitiva eller liksom psykiska besvär minskar. Medan andra ökar. Okej. Okay. Då ska vi nog prata lite grann om det där. Och där hjälpte jag henne då att förstå att det har nog bara bytt karaktär, va? Det är utmattningen, när hon gör väldigt mycket saker, yttrar sig i en väldigt stark sårbarhet, då kommer ångesten upp eftersom den är alltid underliggande för henne då.
Mm.
Men det är ju väldigt svårt för någon att sätta det här i samband med att ja, men nu kom det här istället, men utmattningen är borta, det är ju skönt. Ja, fast vänta lite nu. Mm. Det kan faktiskt vara så att det är utmattningen du märker, fast den ser bara ut så här just nu eftersom du inte är hemma. För det finns inte den här emotionella belastningen. Det finns inte alla krav, alla förväntningar på dig. För du har per definition semester, då är det okej att vila. Alltså är det bättre. Men det gör att du gör mer saker och då ökar också besvären i andra änden.
Nej, men visst. Och jag tänker liksom just stress och ångest, de är ju väldigt nära besläktade, får man väl ändå säga. Alltså de bägge kickar ju igång nervsystemet, alltså så det bara skjuter om det.
Ja.
Och har man då liksom, har man då den här stressproblematiken i grunden som gör att nervsystemet bara liksom överlag är belastat.
Ja.
Ja, då är det väl ändå rimligt att det är, i vissa situationer kommer upplevas som ångest.
Mm. Så är det ju. Oavsett vart du är någonstans.
Ja men visst, precis. Att vissa problem liksom kan man så att säga springa ifrån. Mm. Men andra kommer bara ändra karaktär.
Ja. Och det är ju så det fungerar med våra huvuden liksom. Det ser inte alltid likadant ut. Och jag tycker det är också, det är intressant. Och det är också en grej som är otroligt svår för patienten. Och förstå att det kan faktiskt vara samma grej. Fast det ser olika ut.
Mm.
För att du beskriver det på det här sättet. Ja. Och det placerar jag under samma fack som du hade här borta.
Ja, men eller hur? Jag brukar tänka mycket liksom kring ibland när jag har barn så som patienter och de upplever ångest, så brukar jag tänka eller beskriva ångest lite grann som en brandvarnare.
Mm.
Och brandvarnare liksom de är bra att ha liksom. Mm. När det väl brinner, som vid stress ofta.
Mm.
Liksom då börjar, liksom, börjar det brinna och det kommer rök. Ja, men då är det bra att ha en brandvarnare som säger till en att nu är det dags att göra någonting åt det här.
Mm.
Men med ångest är det ju mer, liksom, de där brandvarnarna, de kickar ju ofta igång, eller de kickar igång av all rök.
Mm.
Allting som liksom verkar hotfullt gör att brandvarnarna börjar skjuta och gör att allting bara känns hemskt.
Mm.
Även om det bara är så att man har rostat bröd eller kommer lite väl mycket ånga från duschkabinen eller vad det kan vara.
Mm.
Så, och det är så jag liksom tänker att ångest ofta är. Liksom att det är samma system det här som vi har att göra med stress och ångest. Ja. Men med stress så är det ofta liksom, där har vi en faktisk brand i de allra flesta fall.
Mm.
Medan vid ångest så är det att den har missuppfattat situationen. Mm. Det är jättejobbigt, absolut. Och det behöver vi ta i tur med och liksom vrida och vända på.
Mm. Och det är lite intressant. För vi använder den här brandvarnaren, den liknelsen, även då vid att förklara stress i form av överkänslighet mot stress.
Mm. Mm.
Att brandvarnaren ska dra igång larmsystemet för att du ska kunna agera. Det finns ett hot här, va? Och om det här systemet blir lite fucked up, så att säga, lite överkänsligt, och det larmar för allting, precis som du säger. Och vi samtidigt har vant oss vid att vi gör som vi är inlärda att göra när det gäller larmet. Ja. Vi ska gå ut, liksom.
Ja, precis.
Och så sker det där liksom 15 gånger på en dag. Fast vi har inte riktigt förmågan att avstå larmet. För att det är så otroligt primitivt kodat hos oss. Att när vi känner på det här sättet så är det ett hot på gång. Och vi kan inte bara välja bort att ignorera larmet. Det krävs liksom övning för det.
Mm.
Samtidigt så måste vi ju se över hur kommer det sig nu att larmet gör som det gör.
Mm.
Och då är ju många fall så är det ju en utmattning, ett utmattningssyndrom då. För hög stress för länge, följt av en utlösande faktor, skapar kognitiva besvär. I detta så ingår det i stort sett, i alla fall 100% av de patienter jag träffar, att stresskänsligheten är helt galet hög. Mm. Jämfört med hur det var tidigare då.
Mm. Nej, visst. Nej, men då behöver man ju felsöka. Alltså som man hade behövt göra liksom, hade det varit en riktig brandvarnare.
Mm.
Plocka ner den, titta på den, vrida och vända. Okej, men vänta nu. Är det här eller är det liksom en reaktion jag ska titta på? Vad är det jag behöver fixa?
Mm. Verkligen så. Och jag tänker att det kan ju vara ett värdefullt tips till lyssnarna där, att om man känner att man går upp i stress väldigt snabbt, väldigt starkt, får ångest av mycket, många olika saker, smått som litet, så kanske det är en bra ändå att börja i. Att titta på liksom hur värderar jag hotet som kom, liksom. Hur kände jag runt detta? Jag var jätteorolig. Jag fick ångest för att e-postkorgen var full. Ah, okej.
Mm.
Skitjobbigt, det förstår jag. För den blir ju nästan aldrig tom, eller hur? Nej, det stämmer. Okej. Men vad ser vi för hot liksom, i själva e-posten? Finns det stora konsekvenser för dig eller för någon nära dig om den inte är tom? Nej.
Mm.
Nej. Ah, okej. Så reaktionen till hotet står inte riktigt i proportion till hotets verkliga liksom konsekvens. Nej. Mm. Men där har vi en bra grej då. För att när man säger detta till sig själv, eller kanske till och med skriver ner detta för sig själv, så har vi ju hjälpt hjärnan med en annan tankebana än den vi hade tidigare.
Mm. Absolut. Visst. Nej, men de där tankarna behöver våra... vi får ju alla de här automatiska tolkningarna och situationer. Och alltså, man är ju sällan medveten om dem.
Nej.
Man behöver verkligen ha någon... Alltså, antingen ta fram sitt eget grod- eller fågelperspektiv, eller be någon annan ha det åt, så att man verkligen får lite koll på det hela.
Men hur jobbar du med när du har en patient som har väldigt mycket såna automatiska liksom supertankar? Man hör att där gick det fort. Och så är det världens cirkus uppmålad på insidan.
Mm.
Vad är ditt första steg med en sån? Du möter en sån, säger vi. Vi kan nöja oss med själva just den isolerade grejen. Precis. Du hör någon som har väldigt starkt automatiserade tankar. Vad är ditt första steg där? Vad säger du till en sån patient? Liksom, nummer ett. Nu är det så här.
Ja. Nummer ett så brukar jag, då är det ju alltid liksom, oj du, det låter tungt. Det låter som att det är mycket att ha att göra med det. Alltså, validera liksom situationen och känslan. Såklart, för det är alltså på sina jättemånga tankar, det är tufft. Så att om man tar det verkligen steg för steg. Så, så det är alltid liksom så här, validera och normalisera reaktionen. Att det där brukar ju, att det händer ju jättemånga.
Ja.
Det här med att man får alla de här... det blir som att tankarna går i 200 av ingenting. Liksom.
Mm.
Men sen så när man ska ta itu med det då, alltså, för det finns ju lite två olika sätt att gå när det gäller att hantera tankar, och eller två vanliga sätt att gå i alla fall när det gäller att hantera tankar. Och det är när de utgår från lite olika teoretiska grunder. Det ena är ju liksom väldigt en traditionell KBT kan man ju säga, och det andra är lite mera ACT eller acceptance and commitment therapy som det kallas. Premisserna är lite olika för hur man ska närma sig dem. Första steget är alltid att identifiera, lägga märke till att man har tankarna. Det behöver man alltid göra.
Och om vi börjar peta in där. Om jag inte lägger märke till tankarna, så vi hör att det här fattas hos mig. Hur skulle du förklara för mig att det här är orsaken till att du måste identifiera och faktiskt liksom bekräfta att du har dem? Varför måste jag det?
Ja, men för det är bara ren och skär liksom, alltså problemlösning. Vi kan inte hantera någonting om vi inte vet vad problemet är.
Eller hur? Det är ju jävligt enkelt.
Ja.
Mm.
Precis, och det köper de allra flesta. Det är bara liksom om man tänker på sitt eget jobb och sådär. Liksom, ja, men vi har ett problem som behöver lösas. Det är liksom, det luktar i trappuppgången.
Mm.
Okej, hur löser vi det? Ja, men då tar vi reda på vad orsaken
är. Mm.
Var ligger skräpet och gömmer sig?
Ja, lukten i trappuppgången.
Ja.
Och det blir också motsatt, tänker jag, att om man då har en... om man är en person som aldrig tänker på vad man känner och tycker, och att det finns kanske inte med hemifrån att känslor är en normal sak, och man kanske inte har fått öva sig på att uttrycka känslorna, eller man har tryckt undan känslorna väldigt lång tid för att man orkar inte med skiten liksom.
Nej,
då blir det ju naturligtvis lite svårare, och då får ju vi lite mer att göra med den patienten. Då kanske vi måste börja med förmågan att observera sig själv liksom.
Det är precis, observera. Alltså, om man då liksom har undvikit den här doften och all skit som dyker upp, då måste vi börja med att lära oss att skapa utrymme för de här, titta på dem och öva liksom bara i att sätta dem i ord i princip.
Nej.
plocka ner de här molnet av tankar till konkreta saker. Vad är det som faktiskt dyker upp? Vad är det för känslor som väcks inom?
Och där tycker jag ju att, där... att det är vettigt att skriva.
Ja,
det är så abstrakt i huvudet. Det är väldigt få människor, inklusive oss som jobbar med det, som klarar av att hålla alla de här puckarna i huvudet på en och samma gång.
Ja, men absolut. Papper och penna.
Ja,
rätt av. Back to basics.
Ja, rätt av.
Ja. Nej, men absolut.
Jajamän. Och då, första steget är att jag ska observera mina tankar och titta och bekräfta att de finns där. Att det kommer snabbt och sådär. Nästa då?
Och här, som sagt, här kan man ju gå två vägar. Det är liksom, den ena vägen är ju liksom lite mer traditionell KBT, så som du har varit inne på.
Mm.
Det här med att vi skriver ner tankarna, vi försöker liksom hitta kanske bevis mot tankarna, vi försöker omtolka tankarna, hitta mer realistiska versioner av det hela och så vidare. Det andra sättet är, och det utgår ifrån att premissen är ju då att tankar på något sätt skulle kunna ha värde. Att de i sig liksom kan vara sanna eller falska.
Ja, precis.
Och att det är det vi behöver ta reda på.
Mm.
Vilka som är sanna och vilka som är falska.
Mm.
Men tänk om tankar inte hade något värde i sig.
Mm.
Tänk om tankar bara var liksom bara hade det värde som vi gav dem.
Eller hur?
Och det är det som det här ACT utgår ifrån. Lite grann, att vår hjärna som bara kastar ut tankar på oss dagligen. Det tar ju aldrig slut.
Nej.
Hur pass mycket värde kan de egentligen ha då?
Mm.
Vissa liksom hänger ju kvar. Väcker ju liksom en känslomässig reaktion också. Det är de som vi ofta brukar hänga upp oss på.
Mm.
Men om vi skulle kunna lära oss att agera på, liksom att snarare reagera på tankarna, på alla tankar så som vi reagerar på väldigt vardagliga tankar, så som där är en lyktstolpe. Så har vi mycket större möjlighet att välja vilka tankar som vi ska använda oss av, vilka som är hjälpsamma eller inte.
Mm.
Så lite olika strategier. Och de går ju liksom att kombinera. Men jag tror det är viktigt att ändå veta att de utgår från lite olika premiss.
Nej, och jag skulle precis säga det. Att min upplevelse det är att kombinationen är effektivast. I alla fall för mina patienter. Och jag tänker så här då, acceptans då som vi pratar om, att det är en färdighet. Mm. Det är liksom ett par glasögon man kan observera hela världen, hela livet. I den acceptansen, i den alltså förmågan att se situationen för vad den är, inte som den var eller som den kommer att bli, utan här idag, insikten av att just nu är det så här. Och just nu är det här bara en tanke. Det har inte hänt något, det är bara en tanke. Den förmågan är otroligt hjälpsam på väldigt många olika sätt. Så vi har med det som en baktakt kan man säga. I många fall. Och ännu mer då om vi hör att det finns en väldigt stark icke-acceptans. Att vi vägrar förlika oss med att det ser ut som det gör. Vi kämpar emot verkligheten snarare för tvärtom liksom. För att jag tänker så här också, jag som jobbar mycket med utmattning och mycket prestationsångest, perfektionism, krav, lågt självförtroende, självkänsla, mycket alltså andra människors behov är viktigare så här. Det är ju så här att skulden då som ligger bakom de här människorna ofta, inklusive mig själv, den är så hårt präntad att den kanske inte kommer att försvinna. Och jag tänker så här att de sitter så jävla hårt att det är nästan det är bättre att släppa taget om man försöker få bort den känslan och istället börja hantera tankarna och känslan som kommer. Precis som du säger, det är bara en känsla. Du är inte skyldig att göra detta. Du har ingenting att ha dåligt samvete över. Men det känns så. Det är bara en känsla. Vi övar upp hjärnan på att låta det här passera och sedan så tar vi det som kommer efteråt liksom. Då tänker jag att på sikt då så kommer skuldkänslorna det dåliga samvetet och minska, för du får inte lika starkt svar varje gång det kommer. Det blir inte samma kraftiga emotionella respons när jag känner ett dåligt samvete om jag har låtit det vara under en längre tid.
Ja, absolut. Absolut. Men det blir ju lite grann som, ja, men som du säger, när man övar upp den där acceptansen, att man minskar ju hur vi, alltså, minskar ju vår egen uppvärmning när de här känslorna och tankarna dyker upp. Om vi tidigare liksom där tanken, och gud, jag kommer inte hinna med allting. Om den tanken bara väckt en massa mera stress, en massa mera ångest, all den här prestationsångesten, alla de här kraven och skuldkänslorna och sådär. Mm. Men om nu då vi övar på att på vår icke, på att inte reagera lika. Med hjälp av acceptans, med hjälp av att tillåta liksom känslorna och tankarna vara där.
Ja.
Då kommer det bli en helt annat lugn när samma tanke dyker upp.
Exakt, och det är väl någonstans syftet med den mesta terapin. Liksom. Det handlar inte om att ta bort det dåliga, det handlar om att lära hjärnan hantera det när det kommer. Så att det inte blir lika jävligt som det var tidigare när det var fullständigt ofiltrerat.
Ja, men precis.
Ja, det är häftiga grejer.
Ja, det är det verkligen.
Så automatiska tankar blir en intressant sak där. Och just det här byta miljö, det funkar faktiskt. Är också intressant att kanske ha med sig. Och nu har du alldeles strax patienter igen. Och jag tänker att vi ska släppa iväg det, så du får förbereda dig på nästa.
Ja, men stort tack, absolut. Det var riktigt kul att få snacka lite psykisk hälsa här med dig.
Ja, men det är samma. Och jag tycker det, vi ska göra så här nästa gång också, för idag så hade vi verkligen precis ingen aning om vi skulle prata om. Utan jag bara ringde upp dig och så lät vi det bara flöda. Jag tycker att det känns nästan som godast då.
Ja, men eller hur? Det blir lite, vi övar på att bara låta tankarna och känslorna komma och gå och bli ner.
Och prata om sånt som vi tycker är nördigt roligt och intressant.
Ja, oh ja.
Hela tiden. Och vill man komma i kontakt med dig, du jobbar ju på vårdcentral, så du tar ju inte emot patienter privat, som vi gör. Däremot psykologen Henrik på Instagram.
Precis.
Det tycker jag
precis, där kan man alltid nå mig.
Och det tycker jag är ett bra ställe att vara på, mycket matnyttigt där. Mycket saker att ha med sig in i vardagen. Så att,
ja, men tack detsamma.
Det rekommenderar vi starkt. Men du, Henke, drar du iväg på nästa patient där, så hörs vi lite längre fram. Jag tänker att vi gör i alla fall ett avsnitt till under sommaren här.
Ja, det låter toppen det.
Skitbra. Men du, då hörs vi senare.
Det gör vi.
Ja, ha det gott. Hej.
Hej. Hej.
Så där var ju Henke då. Och jag tycker det är lika gött varje gång han är med. Och jag tycker det är härligt att kunna liksom mötas och prata om det vi jobbar med, fast på lite olika sätt. Sådär, va? Och vill man komma i kontakt med mig, så ett väldigt enkelt sätt är www.bjornrudman.se. Där finns det information om mina terapitjänster, om man vill ha mig som terapeut till exempel. Där har vi också information om kurserna som vi kör regelbundet, som handlar mycket om utmattningsrehab, hur man gör energi, stresshantering, ork, låg självkänsla, prestationsångest och liknande. Lite kortare kurser där som ger väldigt mycket kött på benen. Där hittar vi också information om events och sånt. Vi har ett på gång nu i höst där vi träffas. Där kommer vi träffas på Stenungsbaden 2 och 3 september. Så kör vi 3 föreläsningar där med övernattning och mat och 3-rätters och sådär, va. Så då är det så att man tror att jag har med mig någonting till bordet och tror att det finns mer att lyssna på, så att säga, än alla de här poddarna. Så ni är varmt välkomna dit. All information finns på bjornrudman.se. Och även då bjornrudman på Instagram och sådär. Fast det kanske blir lite mycket björn där, tänker jag till slut. Men vad fan, man kan välja själv. Så det är helt lysande. Vi hörs snart igen, vänner. Hoppas ni får en jättefin helg här nu. Så signar vi ut här från Sävedalen. Ha det gött. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.